Hej allihopa och välkomna till avsnitt 314 av Ångestpodden och fortsättningen på vår serie Vi måste prata om sekter.
Jag tycker det är jätteskönt att liksom vara tillbaka i den på något sätt.
Ja.
Dels för att det är så intressant och avsnitten tidigare har blivit så uppskattade. Har ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten så finns de i vårt poddflöde. Vi måste prata om sekter. Och där har vi träffat Peter Genbäck, sektledare, före detta sektledare i Knutby.
Mm.
Helena Lövgren som drogs in i Moon-rörelsen och Håkan Järvå som är specialist kan man säga. Alltså han är ju liksom psykolog som har specialiserat sig på radikalisering och sekter.
Yes. Och nu kommer alltså ytterligare tre avsnitt på det här temat.
Ja, men jag vet inte Sofie, men delen som vi ska ta upp idag, den känns ju liksom nästan som den viktigaste.
Ja, och det var typ lite, alltså så här, lite sjukt för mig. Nej, men det är ju liksom, det är ju sjukt att ta upp allt det här, men jag hade ganska många människor i mitt liv, alltså jag växte upp med många Jehovas vittnen.
Mm. För idag ska vi prata om att växa upp i en sekt helt enkelt.
Yes.
Och detta tillsammans med Suvi Kling.
Ja.
Men först, vi är denna veckan sponsrade av HBO Nordic.
Ja, och alltså vi har ju...
Fast vänta, innan du säger det. Ja. Det här för mig är bland det största jag varit med om.
Ja, men så är det.
Alltså att bli sponsrad av HBO Nordic. Alltså hallå!
Ja.
Och specifikt.
Vi har ju... När det här släpptes plöjde vi i den här serien.
Ja, har vi pratat om det i podden? Vi kan ha nämnt det.
Ja, kanske. Men det ska ju sägas att jag har ju plöjt om allting nu för att jag älskar den här serien så mycket.
Vi pratar om serien Euphoria.
Ja, och alltså är det typ Ångestpodden fast en amerikansk serie?
Ja, alltså det är ju liksom en ungdomsserie som för mig är så autentisk. Alltså mm. De skildrar missbruk, ångest, psykisk ohälsa,
sexuella övergrepp,
kärlek
och så här, de här vedriga normerna som vi pratade om
ja.
för några avsnitt sedan. Just det här med att liksom, alltså i USA känns det som att normerna, vi har sjuka normer i Sverige men de känns ännu liksom djupare i USA på något sätt.
Ja. Jag kan säga så här, har man någon gång lyssnat på Ångestpodden, alltså man kommer älska Euphoria så mycket om man inte redan har sett den.
Ja.
Jag blev ju, alltså jag blev så glad när jag fick veta att det nu släpps Euphoria special. Alltså
ja.
Extra avsnitt.
För så här, det har ju alltså släppts en säsong
ja.
På 8 avsnitt. Det kommer en säsong 2, men innan säsong 2 släpps kommer det alltså nu 2 extra avsnitt.
Ja, och alltså de här avsnitten kommer liksom fungera som en bro mellan första säsongen och andra säsongen.
Mm. Och jag måste bara säga, jag har sett det första extra avsnittet.
Jag med.
Mm. Alltså, det är så sjukt, för jag satt när jag kollade på det så satt jag och tänkte, är det här bland det bästa skådespelet jag har sett i hela mitt liv? För det är som att de har tagit en lång scen i en tagning. Ja, men det är som att jag sitter och tittar live på teatern när jag ser det.
Nej, men alltså dokumentär för fan.
Ja.
Det känns dokumentärt.
Ja.
Men också så här, det jag också är helt golvad av, som jag minns alltså från avsnitt 1, musiksättningen.
Ja.
Musiken, alltså varenda liten melodi, varenda liten så här, alltså musiksättningen för den här serien är briljant.
Mm. Ja, men allt. Men det jag gillar också med den här serien, det är att även ifall jag inte liksom kan identifiera mig 100% med en viss karaktär, så ser jag ju ändå mig själv på många sätt i typ alla karaktärer.
100%.
Gud, jag hade också agerat exakt så i den situationen, eller oj, det där är ju verkligen min kompis i den där situationen. Mm. Alltså man kan relatera det så mycket till sitt egna liv.
Exakt.
Även om man kanske inte har befunnit sig i den extrema misären som många av de här rollerna ju gör.
Men nu finns alltså specialavsnitten ute.
Yes.
Kasta er in på HBO Nordic för att ta del av det här. Alltså det här är en lyx. Tack HBO Nordic.
Vi är denna vecka sponsrade av Mendly.
Ja, men Mendly har ju liksom blivit som en trygg partner till oss.
Absolut, för Mendly är ju alltså terapi som gör det väldigt enkelt att söka hjälp.
Ja, men verkligen så. Men du, Sofie, vi har ju pratat väldigt mycket med Mendley senaste tiden om så här this coronasituation som alla befinner sig i. Om restriktionerna, alla förbud, att liksom inte få träffa nära och kära.
Ja, och nu är det ju nästan som att många, inklusive jag själv, har börjat tappa motivationen lite kring att liksom följa de här restriktionerna lika hårt som man har gjort tidigare. Alltså man har börjat tumma lite, höfta lite.
Ja, och det är ju liksom mänskligt. Alltså det är ju naturligt att vi faktiskt beter oss så.
Ja, för det finns faktiskt ett beteende som kallas what the hell effect. Just som det. Innebär att vi är väldigt dåliga på totalförbud. Alltså att hålla sig till totalförbud, det fungerar bara när hjärnan är på skaft och när motivationen är väldigt, väldigt hög. Och det är ju svårt att hålla upp en motivation under så här lång tid som vi nu har blivit tvungna att göra.
Ja, men det känns med så lätt, alltså detta gäller ju dig och mig med, men alltså det känns ju väldigt lätt att börja tumma på saker.
Precis.
Alltså du vet, helt plötsligt står man i mataffären och bara, nej men vänta, då kan jag gå ut och äta också.
Mm, precis. Och vi har ju pratat lite med Mendley då om att så här, men hur ska vi göra för att fortsätta, ja men hålla uppe motivationen och liksom påminna varandra om att det är viktigt att följa restriktionerna och vad det faktiskt kan göra för skillnad.
Och det första tipset, det är kort och gott, vaccinet är i sikte. Det där är min största motivationsgrej, måste jag faktiskt säga själv.
Mm, verkligen. Och sen är det också viktigt att påminna sig själv om varför restriktionerna finns. Och sen också att hitta saker där man själv är känslomässigt involverad. Alltså typ så här, ja men att inte tänka på att skydda den riskgruppen i det stora hela, utan att då istället tänka vilka människor har jag i riskgrupp eller vilka människor har jag som jag vill skydda. För då blir det lite enklare att hålla uppe motivationen. Det kan ju typ låta egoistiskt, men det är så det mänskliga psyket funkar.
Ja, okej, får jag säga en sak till?
Mm.
Jag tycker också det är väldigt, väldigt bra att planera, alltså ut efter förutsättningarna.
Mm.
Att faktiskt så här, okej, vänta, kan jag styra ihop en spelkväll med mormor via telefon, eller kan vi ha en vinkväll via Zoom typ?
Mm. Och sen överlag så tror jag bara det är så viktigt att försöka ha kvar så många rutiner som det bara går. Ja. Eller ha kvar, man kan ju kanske försöka hitta på nya rutiner då, men att bara ha liksom som ett litet dagsschema, i alla fall på vardagarna, och speciellt om man jobbar hemifrån, så är det så otroligt viktigt att inte tappa den här känslan av att man faktiskt gör någonting. För jag kan ju själv känna mig värdelös när jag jobbar hemifrån, för det känns som att jag inte gör någonting.
Mm.
Och det är viktigt att påminna sig själv om att man faktiskt gör det.
Ja, nej men helt klart. Vet du, jag tyckte det var väldigt bra att vi kom med de här tipsen tillsammans med Mendley.
Jag med.
Tack, Mendley.
I den här fjärde delen av poddserien träffar vi Suvi Kling.
Hej Suvi, och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack så hemskt mycket.
Om än på lite distans i dessa tider.
Hon föddes och uppfostrades in i Jehovas vittnen. Och redan som femåring kunde hon Bibeln utan och innan.
Jag är 41 år gammal, småbarnsmamma. Från Umeå, jag är ursprungligen från Kalajoki i Finland, där jag föddes.
Tidigt började hon leva ett dubbelliv. Och som ung vuxen blev hon utesluten ur gemenskapen.
Min uppväxt var ju väldigt präglad av Jehovas vittnens tro. Alltså jag tror någonstans att jag varit 2 veckor gammal när jag var i rikets sal första gången.
Mm.
Vi var 6 barn. Vi var 6 syskon och jag var yngst av alla. Och jag tror att 3 gånger i veckan har vi gått på mötena så länge jag minns. Så att jag minns ingen annan barndom än barndom som Jehovas vittne.
Jehovas vittnen är en religiös organisation. Samfundet blev 1995 omnämnd som en sekt i svensk lagstiftning. Men idag är det ett registrerat trossamfund. Många verkar dock vara rörande överens om att Jehovas vittnen är just en sekt. Många avhoppare vittnar om en organisation präglad av bestraffningar och kontroll.
Det var ju ett ris i hallen ovanför spegeln. Björkris som påminnelse för alla oss små barn att vi ska sitta still. Ja, det minns jag som lite så här dramatiskt, hemskt. Det var ju också så att en av äldste bröderna i församlingen rådgjorde pappor att använda den.
Mm.
Så så var det. Men ja, jag tänker att en känsla av att vi är annorlunda, det är någonting som präglar min barndom. Mm. Vi är annorlunda gentemot de andra. Vi har sanningen. Vi har rätt. De andra tror fel. Och tänker fel. Mm. Och julen får man inte fira. Det är inte en kristen högtid. Enligt min uppväxt. Och födelsedagarna fanns ju inte. Det var inte heller... Ja, det var en hednisk tradition. Ja, jag var ju barn, så jag är ju uppvuxen på en bondgård, så att jag var ju mycket hemma med mamma. Mamma bonde, så vi var mycket i lagorn. Det är den fantastiska delen av min barndom.
Mm.
Jag är uppvuxen med alldeles underbar mamma på många sätt. Men mamma sökte sig i tidig ungdom till denna religion, och jag tror att hon sökte fadersfigur och hon hittade den i Gud.
Okej, okay, för hur kom liksom din familj kontakt med Jehovas vittne? Var det för att din mamma var, liksom, eller hur träffades sina föräldrar? Träffades de inom församlingen också, eller liksom, hur gick det till?
Det gick till så att de var redan gifta, de var ju unga.
Mm.
Och de var inte Jehovas vittnen, men de hade en släkting till oss som var väldigt... påtryckande och manipulativ, och jag tror att det var vid de tiderna där vid 70-talet någonting man pratade om att Harmageddon skulle komma. Väldigt uttalat, och att det var det som påverkade dem då att slutligen gå med. Så att det var faktiskt ett val som mamma och pappa gjorde tillsammans. Jag tror att någonstans de turades om och var lite veliga om det här var rätt, men det beslutade de sen, och sen fick de ju några barn till då.
Ja, men vi läste att du redan som 4-åring började leva liksom som ett dubbelliv. Berätta, alltså, hur såg det ut?
Ja, jag ville ju ha jul.
Ja.
Det här minnet har kommit till mig ganska sent på vuxen ålder, för att jag tror att min hjärna faktiskt rent fysiskt varit så annorlunda. Mm. I och med att jag har... nu, allt jag säger idag, det är vad jag tänker och tycker, men jag använder ordet hjärntvätt. Och eftersom jag har varit och levt och vuxit upp under hjärntvätt, så jag tror att många av mina barndomsminnen inte ens har jag haft koppling till, eller så är det trauman som har gjort att jag har tryckt bort det, men i alla fall, det är långt långt senare jag få fram de här bilderna, och de finns inte fotograferade någonstans, för det hade inte varit möjligt, för så hemligt var det. Jag ville fira jul, och min farmor som bodde i huset bredvid ett gammalt torp, hon hade ju jul hemma, och jag sprang ju ofta över dit, och det kändes som både att jag gjorde någonting fel och att jag inte borde gjort det, och herregud, vi tittade på Glamour tillsammans. Jag minns att mamma tyckte att Glamour var så omoraliskt. Så det fick man inte göra. Så jag syndade ju jämt när jag var hos farmor. Typ.
Mm.
Så den känslan hade jag ju jämt. Att jag borde inte göra det här, men jag vill. Alltså den här kluvenheten. Vi hade en tidning som hette Seura. Jag tror att det är typ motsvarande allersveckotidning. Mm.
Okay.
I Finland. Den kom ju hem, vad det nu var, en gång i veckan eller en gång i månaden. Och jag visste att i den kommer följa med en adventskalender med fina bilder.
Aha.
Och jag var ju alldeles fascinerad av dem. Och jag tror att det är faktiskt vid 4-årsåldern, för då cyklade jag mycket själv. Så hade jag listat ut en plan att jag skulle hinna till brevlådan innan någon annan i familjen hinner dit. Och att jag ska knycka den där adventskalendern för att mamma kastade ju alltid den. Och hon kastade ju den så att jag såg. Alltså jag hade som... Vi hade haft x antal bråk om den. För jag minns också att jag gråter och vill ha julkalender. Men jag förstår inte då att jag inte får ha det. Men när jag är stor nog att börja på förstå att jag skulle kunna ha en annan plan, så genomför jag den planen helt enkelt. Mm. Så jag cyklar iväg en halv kilometer till brevlådan. Det var långt och det är fortfarande långt. Ja. Brevlådan ligger på samma ställe. Och jag lyckades. Jag hade både adventskalender i min byrålåda och jag hade snott glitter och en julgranskula som var guldig. Jag tror att det var en guldig kotte eller vad det var. Oh. Typ den finaste jag hade sett.
Oh.
Och jag snodde dem från farmor och jag hade ångest över det. För då hade jag stulit. Så ja, Ida och Sofie, vi kan prata om ångest länge.
Ja.
Men bilden blir så tydlig. Alltså man ser ju verkligen dig som fyraåring framför sig och vill bara liksom rädda den fyraåringen på något sätt.
Men för de som inte vet, liksom, hur ser grundtron inom Jehovas vittnen ut och liksom, hur ser strukturerna ut i församlingen?
Ja, strukturen är ju gammaldags hierarkisk, som patriarkal struktur. Den bygger på att Gud är högst, överst, och Jesus kommer sen i ordningen, och sen under det ligger äldstebröderna i församlingen, de som har det uppdraget. Mm. Och sen kommer män och sen kommer kvinnor och barn då, längst ner.
Mm.
Om man tänker utifrån liksom genus och könsmaktsordning sett. Så det är det som är ordningen som man på olika sätt ska följa genom olika regler. Sen förr i tiden fanns det just tre möten tre gånger i veckan. Nu vet jag att jag tror att de har möten två gånger i veckan, men jag kan ha fel. Att det är något möte som har minskats. Och jag vet inte riktigt hur det görs i coronatider och så. Jag har ju kommit en bit. Jag följer inte aktivt. Jag har som ett annat liv idag. Mm. Men så jag berättar utifrån hur det var då.
Mm, ja, såklart.
Fram tills i alla fall 2005. Vad jag vet. Och sen lite efter också.
Mm.
För jag velade ju också innan jag själv tog ett aktivt beslut att gå ur. Det tog några år.
Men jag tänker, alltså, vad är det man tror på? Alltså utgår det från...
Vad är det man tror på? Ja, just det. Det är så att man utgår från Bibeln. Man tror på Gud och Jesus. Man tror att Guds namn är Jehova. Om man använder det. Man tror på att vi lever under de sista tiderna nu. Okay. Och att de är väldigt nära. Och att alla möjliga olika, både naturkatastrofer och kriser, talar om det, att det är de sista tiderna vi lever. Man väntar på Harmagedon, som är Guds krig, där Gud kommer att döda alla som inte tror som Jehovas vittnen. I princip är det så. Men det är ju därför de försöker rädda alla nu.
Mm.
För att det är ju... människor är fina. Det är inte det jag opponerar mig mot. Jag tänker att läran är osund.
Mm.
Och att det är det. Så att någonstans är det ju väldigt fin tanke från början. Men för mig känns det som en ganska naiv tanke samtidigt också. Men i alla fall, de går ut och knackar dörr. Kanske idag skickar de brev eller ringer.
Mm.
I hopp om att att lyssna. Alltså hitta de som lyssnar och få börja starta bibelstudium med dem.
Mm.
Och att de till slut ska döpa sig. För att det är som ett döpt vittne som du har då möjligheten till evigt liv i paradiset på jorden. Aha. Så att de väntar inte på en plats i himlen som många andra religioner kanske gör, utan det handlar mer om att man tror att paradiset fanns här på jorden en gång i tiden.
Okej.
I Mellanöstern, mellan Eufrat och Tigris, som det står i Bibeln. Så att det är en liksom bokstavlig plats, och att planen för Gud var att alla människor skulle leva för evigt friska utan sjukdom och utan död här på jorden. Och att den planen ska återupprättas. Och att alla som följer då Jehova kommer att räddas. Det är kort och gott, men sen det följer ju med många, många detaljregler som man då påverkas av.
Men när man läser i intervjuer med dig så får man en bild av att du var väldigt rädd under din barndom, alltså att dina föräldrar nästan skrämde upp. Det är alltså dels med det här riset ovanför spegeln i hallen, men alltså med andra saker också. Ja, men typ som jordens undergång liksom. Men hur var det?
Ja, så var det. Jag är både uppvuxen med bra mat och omvårdnad. Alltså det är inte så. Också kärlek. Men jag är uppvuxen med att onda andar, demoner, Satan och Gud och allt det här är verkligt. Allt det här som vem som helst skulle kunna få skrivet i sina papper att man lider av någon form av förföljelsemani eller eller annat, annan psykisk åkomma. Jag var rädd för demoner. Jag har alltid varit rädd. Idag är jag inte rädd. Men jag var alltid rädd för demoner när jag var liten. Jag trodde att de skulle komma och ta mig om jag gjort något fel. Men lugn. Jag tror att jag lärde mig ganska tidigt att ni vet, betingad reflex. Vänta nu. Nu måste jag testa. Händer det någonting? Nej, det hände inget. Det är ju så barn gör. Så någonstans mina parallella jag, olika jag, vet att det hände ändå inget. Och det är därför jag har fortsatt med dubbelliv. Men det blir ju jobbigt till slut för att det går ju inte heller leva på det sättet.
Nej.
Att leva på ett sätt i rikets sal och med mamma och pappa och så på ett sätt med kompisar och på skolan. Så att det här följde ju egentligen mig sen hela barndomen och mitt vuxna liv och ja, men alla förväntningar och alla liksom rutor som jag skulle passa in i enligt dem och som jag kände någonstans att jag inte riktigt passa in i. Jag gjorde väl så till en viss del, men på något sätt så sprack det ju alltid. Och ja, resultatet var ju ångest eller någon form av bestraffning från församlingen.
Alltså när förstod du egentligen att du levde annorlunda än andra barn? För det måste du ju, alltså jag tänker i skolan och så.
Ja, men jättetidigt. Ja, direkt. Alltså från ettan så, i Finland när man, ja, vi har haft kriget ganska nära. Så att det hör till att man sjunger nationalsången ibland och reser flaggan och att man står upp när man gör det. Det finns en sån tradition. Jag fick aldrig göra det. För att nationalism är fel. Även fast det skulle vara på ett bra sätt. Alltså på ett sunt sätt som i det här fallet. Så fick jag ju aldrig göra det. Jag var ju aldrig med på någon julpyssel eller julpjäser. Jag fick ju alltid vara i ett annat rum och hålla på med något annat. Antingen ensam eller tillsammans med en annan tjej som var, om hon var på skolan. Som inte heller var med på det.
Okej.
Så nej, men direkt, alltså som sagt, det här att vi är olika, det börjar tidigt. Och skolan följer ju de där reglerna som föräldrarna har satt, att man inte får vara med. Men det var ju så kul, för jag har ganska bra minne, så att jag kommer ihåg alla pjäser och alla repliker och allting, så jag hade kunnat jobba som en sån där, vad kallar man dem som viska?
Ja, precis.
En sån som liksom, om någon tappar tråden så kastar man ut manuset liksom.
Ja, men exakt. Ja. För att, och jag vet inte riktigt om det är bra eller dåligt. För att i mitt fall så händer ju det att när man inte får tänka på de där rosa elefanterna så det enda de gör, de springer i rummet liksom.
Exakt, precis.
Ja, väldigt, väldigt annorlunda har jag ju känt mig. Mm. Jag tror att idag bär jag med mig det fortfarande, för att jag känner mig aldrig riktigt hemma någonstans. Nu kommer kanske någon bli väldigt rädd när de hör det, för att jag har ju ett jobb och familj. Men alltså, den innersta känslan är att jag saknar någonstans känsla av sammanhang många gånger. Eller det behöver hända väldigt, väldigt mycket innan jag börjar känna så. Och det här kanske är liksom den skada man bär på. Mm. Att det bara blir så. Mm. Men jag är tacksam som har det så fantastiskt bra som jag har det idag. Jag har både underbar egen familj och fina kollegor.
Mm.
Och allt är frid och fröjd. Så. Mm. Men som barn, jag tänker att... Och det är den enda drivkraften idag varför jag pratar om det här. För att jag skulle vilja att barn fick bestämma själv.
Mm.
Och att de inte behövde leva upp eller växa upp med dem, med den rädslan.
Nej, exakt.
För att jag växte upp med en bok. Den hette Min bok om bibliska berättelser. Den var gul och den var full med bilder om krig, om Harmageddon, om demoner, om bibliska berättelser där människor offrar sina barn till Gud och alltså sånt.
Ja.
Den borde någon allvarligt ta en titt på om den finns kvar, tänker jag. Mm. Någon som bestämmer i det här landet vad som får publiceras och inte. Mm. För jag tror inte att det är bra. Alltså jag tror att det blir ett extremt ångestpåslag och så får man leva med psykisk ohälsa från tidig ålder. Om man tvingas på såna här bilder. Det behöver man inte.
Nej, precis. Men du fick ju lära dig att människor utanför Jehovas vittnen var ulvar. Vad innebar det?
Det innebar att jag såg annorlunda på dem. Jag hade inte riktigt tillit till dem. Jag trodde att jag var bättre än dem.
Mm.
Jag tänkte att det är synd om dem.
Men det gällde då alltså alla som inte var med i Jehovas vittnen?
Ja.
Men fick du umgås med personer som inte var med?
Ja, det fick jag, men det rekommenderades inte.
Okej.
Okay. Inte utanför skoltiden eller, ja. Alltså, om man säger minimalt.
Mm.
Och under den tiden så skulle man försöka att påverka dem till att lyssna på sanningen och att kanske få dem att besöka möten eller åminnelse för Jesus död som man har en gång per år dit man bjuder mycket folk och så.
Mm.
Så att jag lärde mig jättetidigt på att hela när man går och knackar dörr så kallar man det för att man går i tjänst.
Mm.
För mig så handlar det hela livet om att om jag inte är på skolan så måste jag försöka visa ett gott intryck, för att jag är ju hela tiden på något sätt i tjänst.
Mm.
Och visar liksom en god bild till någon annan som skulle kunna ta sanningen till sig. På samma sätt så handlar det också om att man inte ska vanära liksom, eller vad man ska kalla, man ska inte bidra till att skapa dåligt rykte.
Mm-hmm.
Att församlingen skulle få ett dåligt rykte eller att familjen skulle få ett dåligt rykte.
Mm. Ah.
Så det är ju en hederskultur som är väldigt stark.
Ah. Mm. Men för många är ju Jehovas vittnen väldigt stark förknippat med just den här dörrknackningen som du har nämnt nu flera gånger. Alltså när börjar man göra det? Alltså knackar man dörr även när man är ett litet barn liksom?
Ja, det gör Jag har gjort det så länge jag minns. Mm. Och jag minns när mamma började liksom försöka trycka på att jag skulle prata själv. Och jag minns att jag tyckte det var läskigt. Såklart jag var
jättenervös. Mm.
Men att det börjar med att man får räcka över en tidning och att den vuxna pratar, föräldern pratar.
Aha.
Med den som öppnar dörren. Och sen, sen får man då ta de första stegen och börja också själv.
Mm.
Men man kanske börjar med ett varsågod eller man säger någonting, men man blir ju inskolad i retorik från ung ålder.
Mm.
Det är ju faktiskt en bra sak, det tar jag med mig idag. Jag lider inte av det.
Nej.
Jag har
dels har jag inte kunnat svenska förut. Jag flyttade till Sverige när jag var 18. Och jag är helt, alltså jag är från finsk talande del av Finland. Så att jag har lärt mig svenska här i Sverige. Och jag tror att...
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Någonstans är den här förmågan att prata har varit ett utträde för mig. Den verbala förmågan har till slut blivit min räddning till ett friare liv. Men jag tror att jag började i skolan, den heter teokratiska skolan. Okay. Och teokrati betyder ju Guds välde. Så att man drillas i retorik helt enkelt då när man vill börja skolan. Och då är det under mötena man håller i ett 5 minuters tal. Kvinnor får inte tala direkt till församlingen, så att kvinnor håller tal eller spelar som en pjäs mot varann. Och den är 5 minuter lång. Det är den enda gången kvinnor talar till församlingen inom åsittningen. Men jag började ju med det när jag var 8 år.
Oj. Men vet du att du har liksom har du så här rekryterat någon till den församlingen som du var med i, eller fick du någonsin någon kompis att följa med till Rikets sal och så?
Ja, alltså ja, det fick jag. Jag fick det, men jag tror inte att någon har döpt sig idag. Jag tänker utifrån mig själv att jag hoppas inte det. Men jag hade klasskompisar som följde med på mötena ibland. Jag hade en tjej i parallellklassen som jag höll bibelstudium till. Och jag var ju själv bara ett barn. Och ändå sitter jag och studerar en bok med hjälp av Bibeln. Och, alltså det var ju som otroligt högtravande. Så alltså om man tänker efterhand så känns det som nästan lite komiskt, men ja, jag gjorde det. Så att jag har varit aktiv, men jag har inte lyckats få någon att döpa sig.
Nej.
Men vi tänkte på så här, alltså när man kommer in i tonåren, då är det ju så mycket som händer, dels med ens kropp, men också väldigt mycket som lockar i livet. Alltså hur blev det för dig att komma in i tonåren?
Ja du, det är nu det börjar. För att killar fick man inte vara i samma rum med. Jag tänker ibland att det här hade varit väldigt mycket enklare om jag var lesbisk. För då hade det inte varit något problem, för ingen hade ens förstått eller ifrågasatt. För att jag tror att det är så pass långt ifrån Jehovas vittnen är homosexualitet att de tänker nog inte ens de där tankarna. Samma kön går bra, men annat kön går inte bra. Och jag var ju jätteintresserad av killar såklart.
Ja, vem är inte tidigt. När man är i tonåren?
Ja, liksom. Vem är inte det? Ja. Detta fantastiska kön. Ja, men det gick åt skogen såklart. Men det finns mycket saker som jag aldrig berättat. Och det är som inte lönt att vi sitter och pratar om det nu. Men summan och kardemumman är ju det i alla fall, att den där skulden och skammen och rädslan att bli tagen på bar gärning för att man har hållit en pojke i handen på rasten när man gick i 8:an, den gav ångest. Det är därför jag sitter här idag. Så att det är ju inte... Det är som ingen annan som led av det, men jag själv led av det.
Men vad hände då om man till exempel gjorde saker som inte var okej? Eller, alltså, kunde man bli bestraffad av församlingen? Eller liksom, vad kunde hända? Vad var det man var rädd för om man syndade?
Ja, det är ju så att man skulle få prata med de äldsterna i församlingen i ett enskilt rum. Och bara tanken på det, för man vet ju det att det blir så.
Mm.
Bara tanken på det ger så mycket ångest så att man är typ livrädd att det skulle hända.
Mm.
Ah.
Och det här är egentligen om man är ung och odöpt. Men om man har gått och döpt sig, då innebär det att man sitter framför en kommitté av, som består av 3 äldste bröder. Och de är ju män i varierande ålder. Och det här har jag genomgått ett par gånger. Och de har varit mellan, om man säger att jag har varit ung tjej eller ung vuxen kvinna. Ja. Och de har varit mellan 45 och 75 i ålder. Och förhört mig om olika saker som handlar om ja, intima delar av mitt liv.
Mm.
Så ja, det kan ju vem som helst räkna ut med att den situationen är panikartad.
Ja, alltså väldigt obekväm. Ja.
Och obehaglig.
Ja.
Ja, det är ju typ ungefär som, vad ska jag likställa det med? Jag skulle kunna tänka mig att om ni som 17-åringar hade fått sitta framför någon som kändes som pappas kompisar och de var 3 stycken och du kände inte dem och du skulle berätta i detalj vad du har gjort med någon snubbe.
Ja, fy fan.
Mm. Det är i min värld idag, det tenderar till övergrepp med tanke på vilket samhälle vi lever i.
Faktiskt, det känns som lite så själsligt övergrepp.
Ja, det är det.
Ja.
Du, men det är kanske det som är tanken också. För man skulle aldrig kunna hålla en grupp i schack om det inte fanns någonting du var rädd för.
Nej,
eller
precis.
Någonting du kände skuld för eller skam för.
Mm.
För behöver man inte känna de 3 delarna, då är man ju fri.
Precis. Ja. Och det är friheten man inte ska få ha.
Nej, för att då faller som beståndsdelarna i organisationen.
Ja.
Men var du liksom du träffade ändå killar som inte var med i Jehovas vittnen och du var på skoldisco eller liksom hur?
Åh, jag var på skoldisco en gång.
Oh.
Och det är så hemskt. Det här skulle ju inte komma fram heller, men det kom ju fram till slut. Och mamma var inte glad. Men jag tänkte, jag hade så kul. Alltså det var så otroligt roligt. Mm. Jag minns hur det doftade. Jag minns hur lamporna var. Jag minns hur folk hade på sig. Alltså jag minns ju allting i detalj från den kvällen. Ja, killar. Ja, men det är klart att man blev ju kär i killar när man var 12, 13, 14, 15 år.
Mm.
Och det var ju ofta på skolan jag träffade dem för att jag träffade dem inte annars. Om det inte var i rikets sal. Ja. Där tyckte jag ju i och för sig att en pojke var söt, men då var jag lite mindre med. Jag tror att jag var nog säkert kanske 8-9 år. Så det hände ju inte så mycket då, men det var på skolan.
Ja. Men sen att du gick på disco ändå eller liksom var lite så rebellisk, hur påverkade det din relation med din familj? Alltså blev de liksom jättebesvikna eller kunde de också så här förstå varför du ville gå på disco, eller var liksom tron för dem starkare än din liksom vilja?
Nej, de kunde inte förstå det. Eller åtminstone har de aldrig någonsin medlat till mig att vi förstår att det här är svårt. För jag tror att det skulle ta bort lite grann botten av hela grejen. Det ska inte tänkas olika.
Mm.
Det ska inte kritiseras religion. Det är rätt, det är sanningen.
Mm.
Så det finns liksom inte det här att vi vet att det är svårt, men kom igen nu, försök. Alltså de orden har aldrig uttalats, utan har jag gjort fel så har jag fått antingen utegångsförbud eller utskällning eller det här är svårt, men att jag har blivit fysiskt misshandlad. Det är inte så svårt för mig, men det finns andra också som lever fortfarande.
Mm.
ja, på olika sätt så har man ju både hört och känt och fått förstå att det man har gjort är fel.
Mm.
Och till slut så blir det ju så mycket fel man gör så att man börjar på vara fel. Mm. Alltså jag är fel.
Ja, men du drömde ju också om att bli läkare. Du slutade nian, då hade du toppbetyg. Vad hände?
Mamma sa att, att den nya världen kommer när som helst. Jag gick ut alltså 95.
Ah.
Gick jag ut till nian. Det är ett tag sedan.
Ja, då var väl länge har det inte hänt något.
Nej, nej. Och det... Så kommer det förbli.
Mm.
Men när mamma övertalade mig till att välja en kortare skola. Kan inte du snälla göra det? Det är inte så mycket längre tid kvar. Och du kan ju hitta något enklare jobb och så kan du liksom satsa på att gå i tjänst och använda tid till det och till viktigare saker. Och ja, det var ju ofta så. Man vädjade till att man skulle göra någonting viktigare, någonting bättre och någonting mer betydelsefullt. Och att i den nya världen finns det ändå inga sjukdomar att dö. Det behövs inga läkare. Så ja, min intresse för hälsa, det har ju inte försvunnit, men det blev ingen läkare av mig. Jag tror att jag har... Jag började plugga när jag var 26. Då började jag på folkhögskolan här i Umeå. Och det är då min hjärna riktigt börjar ändras. Så att jag tänker att, att det här att man inte uppmuntrar till högre studier, att det finns också en tanke bakom det. För att det hjälper ju kritiskt tänkande.
Ja, precis.
Och ja, man lär sig ifrågasätta och man lär sig att vara källkritisk och så. Så att jag började ju plugga då och då började det hända saker på riktigt med min hjärna.
Mm.
Så att ja, men det är ungefär du... så. Jag fick inte plugga, jag brukar säga det, men ja, sen fick jag det när jag själv bestämde det till slut.
Men när du är 18 år gammal så träffar du en kille som också är ett vittne och du blir kär i honom och ni gifter er till och med. Berätta.
Ja, ja, man gör det. Det finns som inget alternativ. Man, man måste gifta sig om man ska ha sex med varann. Man får inte ha sex före äktenskap.
Nej.
Och ofta kan det ju vara kanske det som är väldigt drivande kraft i det här. Det är klart vi var jättekär i varann och vi skulle ju leva med varann. Mm. Så var det också tänkt. Det är ingenting annat som var planerat då. Så att det är inte bara för sex och närhet, utan det skulle vara på riktigt.
Mm. Ja.
Men jag tänker nu efterhand att som 18-åring så kanske man inte känner sig själv så väl. Åtminstone gjorde inte jag det. Och jag har fortfarande under lång tid efter letat efter liksom vem är jag, eftersom mitt jag var så nedtryckt. Men vi gifte oss typ en vecka efter hans 18-årsdag. Jag hade fyllt 18 några månader innan.
Mm.
Och det höll i 7 år ungefär. Mm. En väldigt fin människa på alla sätt.
Ah.
Men jag levde inget bra. Jag var inte ärlig mot mig själv eller andra. Och jag tror att jag inte hade heller gift mig med rätt människa. Eller om det handlade bara om mina liksom parallella beteenden utifrån det här. Just det som jag alltid hade behövt göra.
Precis.
Eller det som jag var van att göra. Jag vet faktiskt inte. Det är som en... Det blir ju som en härva till slut.
Ja, precis.
Såklart. Men sen när de här, som du sa, ni var efter 7 år då. Då blir du kär i någon annan som inte är med i Jehovas vittne. Alltså, vad händer då?
Ja, det händer ju att man blir kär.
Ja, men sen och det är ju härligt.
Sen, det var jättehärligt. Men han var ju jättetjurig. Så han tyckte ju inte alls att det här var någon sanning. För att jag hade blivit utesluten från församlingen. Men jag tog ju fortfarande hela tron och alltihopa i försvar.
Okay.
För någonstans har ju jag också haft ett jag som trodde på det. Jag hade ju inte varit med där annars så länge. Men vad ska jag säga? När jag pratar om parallella jag så menar jag att jag visade inte med mina gärningar att jag trodde på det. Alltså, det fanns liksom en tro. Men jag gjorde inte så. Så att på det sättet tycker jag att jag själv blev det ganska oärligt. Men i alla fall, så jag försökte på något sätt övertyga honom om att det här är rätt.
Mm. Ja, du försökte få honom att bli ett vittne
också. Ja, men herregud.
Ja.
Ni hör ju.
Men blev du utesluten för att du hade blivit kär i någon som inte var ett vittne? Eller varför blev du utesluten?
Ja, jag blev utesluten för att jag inledde ett förhållande med den här killen och att vi var tillsammans. Han, jag tror ett litet tack till honom idag. Jag tror att vid olika skeden av livet kan man missbruka förhållanden. Man vet inte att man gör det då. Men de fyller en funktion, men de kan inte fortgå för att de... Jag var inte där.
Nej.
Jag var för långt ifrån mig själv. Jag tror inte att jag älskade mig själv. Jag håller på att jobba på det idag. Apropå det här att hur det blir när man lever med ångest för länge och man känner att man till slut blir fel. Så är det ju faktiskt så att man inte själv tycker så mycket om sig själv heller.
Men hade du, när du blev liksom utesluten från Jehovas, var det så att din familj, alltså hade du någon kontakt med din familj då?
Nej, jag hade ju ingen kvar av familjen. Eller vänner som jag hade haft tidigare. Jag hade två superfina kollegor som jag tror jag pratade för, så att öronen måste ha blött. Susanna och Marie. Och sen hade jag min dåvarande pojkvän Andreas. Det var den trion jag började bygga på och samla på folk, tror jag. Jag vet inte riktigt. Det blev så. Jag har samlat på människor för att klara av det här.
Men under hela den här tiden så är det ju fortfarande liksom, du har ju fortfarande en tro om att så här, Jehovas vittnen är liksom den rätta tron, och du kämpar ju väldigt mycket för att få komma tillbaka till församlingen också, och det får du ju också efter 3,5 års kämpande. Alltså hur var det då?
Ja, det här är ju en tid som är väldigt kluven. Jag är i en relation och är väldigt kär. Men det är väldigt stormigt så i känslor och jojo fram och tillbaks. Jag försöker ju övertyga min pojkvän om att Jehovas vittnen har sanningen. Men mitt innersta driv, det handlar om att inte om att han behöver bli ett vittne, utan jag tänker att bara vi gifter oss så är de nöjda i församlingen. Och om vi gifter oss så då kan jag ändå gå tillbaka så att jag kan träffa min familj. Där är mina drivkrafter. Det handlar inte om att jag tror på en ny värld, en paradis på jorden, eller jag tror på Jehovas vittnens lära. Det har ingenting med det att göra. Det har att göra med att jag blir utpressad på sociala relationer
och min
familj. Och därför vill jag tillbaka för att överleva. Jag pluggar under tiden också, så att jag börjar på få fler vänner. En av mina absoluta bästa klasskompisar, han är transvestit. Och jag tänker att det finns ingen gud i världen som skulle straffa denna fantastiska människa. Det är helt omöjligt, för vi har så kul ihop. Vi håller i shower och vi sjunger och vi gör allt möjligt, håller på med musik. Ja, jag börjar komma ut ur garderoben här, känner jag. Och livet börjar ljusna på något sätt. Så att det börjar klarna för mig mer och mer, också vad jag varit med om. Jag förklarar för mamma att att Jehovas vittnens litteratur handlar om att de sätter sina egna mot varandra. Alltså jag började liksom förstå vad som har hänt, eftersom det handlar också om att i litteraturen sägs det att man kan ha dåligt sällskap inom församlingen. Mm-hmm. Och jag har under den här tiden börjat jobba inom underhållning. Jag jobbar som karaokevärd, som music quizledare. Jag kommer att bli DJ. Och jag går alltså tillfälligt tillbaka till församlingen på papper. Så att det är ju min så här plan, med jag tänker att jag ska bli lite overksam ändå. Men bara jag är med på papper, så är det ändå så att folk hälsar på mig och jag kan åka hem till Finland och hälsa på min familj och så.
Ja, just för vid den här tidpunkten så bor du i Sverige.
Jag börjar ju känna ändå i församlingen också att folk tittar lite snett på mig. Och just då så är jag, minns jag att det är någon bokstudium som handlar om det här, att man kan hitta, apropå det här vargar, men det kanske inte används just den benämningen att det är vargar, men att man har dåligt sällskap, dåligt umgänge inom församlingen, sådana som inte är lika aktiva i tron och inte. Och jag, ja, alla lampor blinkar liksom.
Ja.
Det där är ju jag.
Mm.
Och jag förstår ju också att någonstans att det är därför jag inte aldrig riktigt tar mig in igen. Och jag sitter bredvid en kille på mötena som är jättemycket yngre än jag. Och jag tänker, herregud, är det ingen som tänker på att den här grabben är ju homosexuell? Han kommer ju inte, han ska ju inte vara här. Alltså, vad gör han här? Men det är fint, vi ses ibland på stan och hejar på varann. Han är inte medlem heller.
Nej.
Idag. Men det var som vi två som satt där. Sen sedermera har jag ju pluggat vidare på universitetet och lärt mig, alltså läst psykologi och stämplingsteorier och sånt. Så jag förstår att vi matchade som inte gänget.
Nej,
jag satt där och jag hörde inte dit längre.
Men då skriver du något slags utträdesbrev. Alltså, hur går det till?
Ja, jag skriver ett brev för att jag klarar inte av att utsätta mig för en till kommitté.
Nej, såklart.
Som är som en intern slags rättegång.
Mm.
Så jag väljer att skriva ett brev. Jag minns inte exakt vad jag skriver, men jag skriver att jag lider av trauman. Jag skriver att jag inte tror som ni lär ut. Jag tror inte att det är bra för människor att utsättas för sånt här. Och att jag är frisk och kry när jag skriver det här. Mm. Det här är mitt eget val. Jag vill gå ur. Och man brukar faktiskt få ett besök en gång per år. Och man är utesluten. Och då av äldste bröder. Och jag vet att de kommer besöka mig om jag inte skriver att jag vill aldrig ta emot besök. Så jag skriver också att jag, om jag skulle komma på andra tankar, då är det jag som kontaktar er.
Mm.
Jag vill inte bli kontaktad. Och så skriver jag, jag önskar er allt gott. Och där slutar mitt liv. Det dåvarande livet. Alltså med allt som har varit.
Ja, för vad händer då? Hur reagerar församlingen? Hur reagerar din familj? Alltså, vad händer?
Ja, det här var ju i Umeå. Och det händer ju ingenting. Alltså, det blir ju bara så att jag hör inte av någon. Jag brukar tänka att det är som att vara levande död. De slutar höra av sig, de slutar hälsa på en. Mamma vågade jag aldrig ringa till eller berätta det här för. Så att jag tänkte att ja, men nu blir det ett experiment. Vi får väl se hur lång tid det tar innan djungeltrumman har gått från Umeå till Kalajoki i Finland. Det tog 2 veckor. Så mycket väl så ringer mamma. Är det här sant, det som sägs? Och det hon säger inte hej, utan hon är chockad. Och det här försökte jag undvika för att undvika den här ångesten.
Mm.
Och jag berättar att det är sant och vi har ju diskussioner och vi fortsätter ha diskussioner och vi är oense och jag försöker förklara för henne varför jag inte kan tro på det här. Och jag försöker säga till henne att är det inte så att ni vill ha helhjärtade medlemmar?
Ja.
För
ja.
Jag skulle bara vara med av liksom låtsas själ.
Mm.
Jag är ju inte något riktigt vittne. Jag är ju bara med för på grund av social utpressning. Jag Precis. Är ju inte med för att mitt hjärta vill. Ja, men hon erkänner ju att det är ju någonting som är på tok. Men hon har väl som inte reflekterat över det så. Utan det är liksom sanningen och allt det fina och den nya världen som väntar som alltid har tagit över alla tankar. Mm. Som man har inte behövt tänka. Men det slutar med någonstans att vi bestämmer att vi pratar inte om religion. För vi okay. blir båda ledsna av det.
Mm.
Och att vi fortsätter ha ganska fin kontakt ändå.
Så det hade ni ändå? Det är de som liksom inte upp kontakten med dig helt?
Det var då 2005 till en början. Mm. Jag blev utesluten som den här, det upphörde. Men jag tjatade tillbaka med mamma.
Ja.
Jag åkte dit och jag sa att kan ni på riktigt säga till mig att ni kan utfrysa er minsting?
Mm.
Om det händer er någonting, kan du ligga på din dödsbädd och tänka att jag gjorde slut med min dotter?
Mm.
Så då bröt hon ihop och så sa hon att nej, det kan jag inte.
Nej.
Nej.
Det går inte. Jag sa, men då så, då är det enkelt.
Precis.
Mm. Då gör vi så här och så här. Så att jag har fått som styra dem.
Ja.
Och de har hängt med. Mamma hade så här. Hon var väldigt aktiv i församlingen. Hon var pionjär.
Mm.
Det betyder att man använder 70 timmar i månaden till att knacka dörr.
Oj, så mycket. Ja.
Man är väldigt aktivt vittne då och ja. Har liksom en bra plats så i församlingen. Men det var ingen som ifrågasatte henne ändå att hon hade kontakt med mig. Men det var där och då och i den församlingen. Jag vet att det finns andra med andra erfarenheter.
Mm.
Och det här har kulturella skillnader att göra i församlingar. Så att vissa har det inte alls så bra som jag ändå hade med mamma innan hon gick bort. Det kan också bli så att det blir liksom, de blir utstämplade socialt för att föräldrarna har kontakt med sina barn.
Precis.
Eller att barn har kontakt med sina föräldrar. Att man börjar på se dem som mindre värda eller mindre andligt aktiva vittnen. Mm. Okay. För att de går mot reglerna.
Och dina syskon, alltså hur reagerade de?
Mina syskon, jag har 3 bröder som jag inte har kvar.
Mm.
Jag hade 3 bröder. De är alla med i församlingen fortfarande. Och jag tror att de faktiskt inte vet vad mina barn heter i princip.
Nej.
Okay.
Jag har 2 systrar. Båda 2 också utanför.
Mm.
Sekten idag, de är uteslutna.
Ja.
Och ja, det har varit tufft för dem.
Mm. Men hur har det varit för dig att liksom bearbeta allt detta?
Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på den frågan. För det finns inte alltid tid för det.
Nej.
För att jag tror att det har mer varit som att jag måste bara fortsatt gå. Inte känna efter hur det känns.
Nej, precis.
Men har du gått i någon terapi? Alltså har du fått någon sån form av hjälp?
Då 2005,
den
här där traumat från uteslutning och att jag varit själv, där, då gick jag.
Mm.
Men jag minns att jag fick som inte riktigt hjälp. Jag tror att jag fick förklara väldigt mycket på hur det var.
Mm.
Och det är klart att det är bra att kunna prata om hur det var i församlingen och hur de tänker och tror. Men det är som inte så bra att man har kanske en psykolog som nästan tycker oj vad hemskt eller oj vad tråkigt.
Ja, just det.
Istället för att ha någon som har gått igenom samma sak.
Mm.
Så att jag tror att där någonstans, när kom Facebook?
Ja, när kom
2010. 9, 10. Ja. Nej, tidigare.
Jag vågar inte uttala mig.
Mycket tidigare förresten.
6, 7 någonting.
Ja, precis. Ja.
Ja, men för jag vet någonstans att det fanns avhoppargrupper. Men vet ni att jag var så rädd för dem. För att de var så starkt demoniserade av församlingen. Och jag hade också fått höra när jag gick ur eller när jag blev utesluten att det skulle gå dåligt för mig om jag väljer världen, att jag, demonerna kommer ta mig, att jag kommer bli narkoman, jag kommer hamna i alkoholmissbruk, minst kriminalitet kanske. Alltså på riktigt, det här är sant, jag ljuger inte. Det är all möjlig. Alla möjliga rädslor som kan läggas på dig.
Ja.
Som du får höra. För att du inte ska gå ut.
Ja.
Och lämna. Så jag var väldigt rädd. Alltså jag sov, tror jag första nätterna sov jag med Bibeln under kudden. För att jag trodde att... Alltså jag var så rädd för demoner.
Ja.
Så jag mådde ju inte så bra då. Men jag fick ändå hjälp. Någon slags hjälp. Men det mesta var ju jobb. Alltså... Jobbet hjälpte mig. Jag har alltid tyckt om att jobba.
Mm.
Och jag gick in i det.
Mm. Ja, precis.
Väldigt helhjärtat. Och hade bra kollegor. Och hade roligt vid sidan av. Och idag vet jag att det finns hjälpkällan.
Mm.
Som hjälper religionens offer.
Mm.
Från olika slags religiösa bakgrund med liknande tecken. På hederskulturer, starka hederskulturer. Men det bästa har varit avhoppargruppen på Facebook. Men det tog några år innan jag vågade in i den.
Mm.
Vågade gå in i den.
Ja. Men när man läser på internet om liksom Jehovas vittnen så är det många som påstår att det inte är en sekt. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att vi tänker olika.
Mm.
Jag kan på något sätt förstå deras bild också. Att de tror att det inte är det. För att tron är god. Avsikten är god. Men den är inte så genomtänkt.
Nej.
Jag pratade en del med gymnasieungdomar nu för tiden. För att de hör av sig till mig ibland när de gör arbeten.
Mm.
Och här för ett tag sedan så förklarade jag det här. För att de hade ställt frågor om uteslutning och utfrysning till Jehovas vittnen, till ett par. Och då hade de sagt, nej, vi fryser inte ut någon. Vi välkomnar alla. Vi älskar alla. Och det här, vi välkomnar alla. Man har enkla svar på komplicerade frågor.
Mm.
Det är som att säga att det här äpplet är rött, fast det är inte rött.
Mm. Mm.
Alltså det som tudelade budskap till den grad att också det här utfrysningsmetoden, eller man ska säga, de säger att det handlar om en god gärning, alltså en kärleksfull gärning för att få mig att komma tillbaka, för att få mig att inse vad jag har förlorat.
För vi är bara rädda om dig, vi vill bara ditt bästa, liksom. Det är därför vi tvingas göra så här just nu, för att du ska förstå.
Precis, vi bara utpressar dig lite.
Ja, precis.
Med hjälp av manipulation eller vad den kan vara.
Mm.
Så jag tänker att det är inte deras fel. Den som tänker så här har inte kanske tänkt riktigt fullt ut.
Mm.
Och inte fått tänka kritiskt och inte fått ifrågasätta. Och där är man ju någon slags mentalt fångenskap. Och lyder order.
Ja, och vi pratade faktiskt med experten Håkan Järvå som ju är expert på sekter och sekteristiska sammanhang, och han sa ju att han definitivt definierade Jehovas vittnen som en sekt.
Mm.
Mm.
Det är just
jag skulle också säga det.
Ja, när det fria valet tas ifrån en, det ska man verkligen se som en varningssignal. Liksom.
Jag tänker också att det är ju inte bara det, för att jag har ju levt under tankekontroll.
Mm,
hela
precis.
Mitt liv. Så det är ju inte bara att jag inte fått välja, utan jag har blivit indoktrinerad från barnsben, ja, att Gud läser mina tankar,
mm,
och också demoner läser mina tankar.
Ja.
Så att så fort det kommer en demonisk tanke så kan jag dra till mig demoner.
Ja.
Det handlar om, det handlar inte, man hålls så otroligt hårt på en plats, ja, så att det är nästan, det blir nästan omöjligt att lämna.
Mm.
Och även fast man har lämnat så kan man vara väldigt rädd efteråt.
Mm.
Men jag skulle vilja säga till de som funderar att ändå våga följa sitt hjärta och sen, ja, att det finns alltid stöd att få, och vi är fler, och det, jag får ju ibland så härliga kontakter också.
Mm.
Det är ganska häftigt. Jag tänker ibland att tänk om Jehovas vittnens ledning skulle veta det här som jag fick höra nu.
Ja, precis.
Ja. Alltså, du vet.
De kanske lyssnar på det här, det vet vi inte.
Nej. Men kanske de gör. Mm. Kanske i Finland brukar vi säga ful får man vara men inte dum.
Nej, precis.
Nej, nu ska jag inte vara, nej, men humorn har ju räddat mig många gånger, så att jag tänker, oh, att allting behöver inte vara så blodigt allvarligt.
Nej.
Det måste finnas frihet, och det måste finnas utrymme för att kunna andas och ha kul, och mm, att inte bli dömd och fördömd för allt man gör. Så alltså, livet, exakt, kan ju inte gå ut på det. Det är helt omöjligt.
Mm. Ja. Tiden har fullkomligt sprungit iväg här nu. Så vi måste ta det. Sista frågan. Vad inspirerar dig?
Oj, vilken svår fråga. Det är så mycket som inspirerar mig. Jag blir inspirerad av glada människor. Av energi. Av musik. Av framtidstro. Av glädje rent allmänt. Nej, men skogen. Alltså, jag har gått mycket i skogen under de här åren. Och mm, jag har gått bara djupare in i den. Så att, jag tog jägarexamen nu i år. Och är jätteglad för det. Så att, skogen pratar direkt till oss och är med oss. Så att, jag tror inte på någonting idag. Men jag tror att vi har en fin värld och det räcker så.
Ja. Tack så jättemycket, Suvi, för att du ville ge stångs på den.
Tack så hemskt mycket.
Tack. Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden.
Podplay.